Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och det här är avsnitt 96 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Idag så ska du få träffa Anja Forsnor. Anja är hälsoprofil, influencer och bloggare på L. Anja skriver om vad hälsa är på riktigt för henne och hur man egentligen gör för att lyssna på sin magkänsla. Jag och Anja, vi pratar om hur det är att blogga på L egentligen. Det är ju en väldigt stor spelare i Sveriges bloggvärld och fungerar ju även som agent, men även att de har liksom ett magasin och en bloggportal. Så hur är det att blogga för ett magasin jämfört med att vara helt egen? Anja berättar om gemenskapen mellan de här olika profilerna som bloggar på L och om hur hennes resa där började. Vi pratar också om hur det funkar att samarbeta nära med en annan influencer, vilket ju hon gör. Hon gör mycket av sina grejer, bland annat en bok och en podd tillsammans med Alexandra Pizzoni, tidigare Alexandra Kamperhaug. De har ju som sagt bland annat en podd tillsammans och har även tillsammans gett ut boken Self Care, och podden heter samma sak. Ifall du har lyssnat på den här podden tidigare så vet du säkert att jag älskar bloggen som fenomen och ser den som en jätteviktig del för den som vill bygga en långsiktig närvaro i sociala medier. Anja håller med om det här, det tycker vi om. Och vi hinner förutom det också prata om företag som kanske inte är riktigt mogna för influencersamarbeten. Men nu kör vi igång det här avsnittet, det här vill du inte missa. Här kommer min intervju med Anja Forsnor. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se/stories ger jag dig mina 5 tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag dig också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se/stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se/stories för att ladda ner den här gratisguiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen Anja Forsnor Värn.
Hej.
Hej, tack. Varsågod. Här sitter jag och är förkyld och du har 2 förkylda barn hemma, så att vi får se hur det här går. Du kanske helt enkelt bara någonstans tuppar av under intervjuns gång och bara får en febertopp.
Jag kommer vara sjuk resten av veckan sen.
Ja.
Men det är det värt.
Varsågod.
Tack.
Hur är läget förutom det?
Nej, men det är bra, tror jag. Det är bra.
Du äter 2 frukostar, så att du nöjd med livet idag.
Måndag morgon, ganska lugn start på veckan. Mm. Som kommer att bli hektisk. Men idag är det bra.
I Törbra, vad ska du göra i veckan då? Vad är det som är fullt ös?
Fullt ös att jag knappt minns. Nej, men vi håller på att sälja vår lägenhet, tänker vi.
Mm-hmm.
Så att vi ska fotografera den på torsdag.
Är det nu ni ska flytta till landet?
Ja, jag tror det.
Och då menar jag alltså inte landet som i den där stora gräsmattan på Gärdet. Utan...
Precis, vi ska flytta mitt ut på Gärdet.
Tälta där.
Alltså många gånger jag har drömt om att de ska bygga hus, små radhus, mitt ute på Gärdet.
Ja, det hade ju varit någonting. Men vad tänker ni då?
Nej, men alltså, vi har funderat på det här så länge nu.
Ja.
Flytta tillbaka liksom, ja men söderut, Skåne kanske.
Halmstad. Ni är båda därifrån?
Ja, vi är söderifrån. Eller flytta ut på landet liksom här i Stockholm. Flytta ut på Ekerö kanske. Mysigt.
Jag hade en katt som kom från Ekerö. Det är all relation jag har till Ekerö. Jag var dit och hämtade en katt och åkte hem igen.
Men det måste ha varit en bra katt, eller?
Ja, hon var en jättebra katt. Ja. Hon dog i höstas. Men, hon levde ett gott liv. Men, poängen är att jag hämtade henne där i en bondgård. Liksom.
Ja, men det känns bra. Nej, men det är väldigt mysigt. Eller kanske någonstans mer söderut. Jag vet inte, vi är så förvirrade.
Höga kusten.
Eller kanske? Höga kusten, ja.
Där bor ju jag, det är ju väldigt trevligt.
Det är ju väldigt nära, tänker jag.
Det är lika nära som till Skåne.
Sant.
Så att, men det blir ju längre då i fall. Har du familj och sådär kvar i Skåne?
Ja, men precis. Så det finns ju en liten vits med barnen, tänker jag.
Du tänker
lite
så.
Lite avlastning.
Ja, nu har du ju fått en liten till.
Ja.
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 Hur är det? Jag känner att du är ett väldigt bra intervjuobjekt. Ja.
Ja.
Ja. Gillar du ditt barn?
Ja, men mestadels. Nej, men alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag gillar mitt barn. Jag gillar båda mina barn.
Vad bra.
Men alltså, det här första halvåret. Han är 7 månader nu. Mm. Och jag kan säga de 6 första månaderna. Inte så roliga. Han har varit så stökig.
Jag har ju inga barn, så att jag är så här, betyder det att de inte sover eller att de bara är allmänt gnälliga?
Ja,
eller?
Det också.
Ja.
Ja, men så här, lite konstant missnöjd.
lite ätit, bitch baby.
Ja, han har ätit, ammat varannan timme dygnet runt. Inte sovit i vagn, inte sovit själv i sängen. Sovit på mig, typ 20 minuter åt gången kanske.
Åh, herregud.
Så fort man sätter ner honom så börjar han gnälla. Vill inte vara själv.
Du verkar vara en förvånansvärt trevlig person baserat på denna kunskap.
Nej, men alltså, det har varit riktigt tufft.
Ja.
Ja.
Men hur tar man sig? För sen tänker jag ju också så här, vi ska ju komma till ditt jobb här som du gör. Men du har ju inte riktigt kunnat vara mammaledig på det sättet som en normal person inom citationstecken är.
Nej, men och jag tror det är det som gör att hela ekvationen blir ju jobbigare.
Ja.
För jag har liksom inte riktigt tid med att han ska gå runt och vara missnöjd.
Nej.
Det passar liksom inte in. Och jag skäms ju lite när jag säger det. Men jag gjorde ju samma sak när jag fick min dotter. Alltså då var jag inte heller klassiskt mammaledig. Utan jag har ju haft med mig henne på jobbet liksom. På möten och events och när jag har gjort grejer sen hon var 3 veckor gammal. Men hon var en väldigt nöjd bebis.
Ja.
Och det funkade väldigt bra. Så att jag tänkte väl bara att...
Nu tänkte du i din enfald att, så här, att det här blir samma sak.
Nej, men jag tänkte så här, vi var ju så himla bra på att göra första barnet. Så nu får vi väl liksom...
För ni fick allting där liksom.
Ja, det
sen
var
så
lite så bra.
Är det the leftovers som kom nu?
Nej, gud. Nej, han är jättefin. Men lite mer intensiv.
Men hur är det då att... För jag tänker, var är det en självklarhet för dig med båda barnen att du bara skulle fortsätta göra som vanligt? Eller har du varvat ner liksom, och jobbat mindre medans, alltså, under, ja, förutom de här 3 första veckorna? Då, eller har du bara kört på som vanligt?
Nej, men jag har ju absolut varvat ner. Inte lika mycket med första barnet. För att precis när hon var nyfödd så släppte jag ju min första bok och startade liksom ett nytt företag så att jag drev 2 företag samtidigt. Så att egentligen så hade jag väl min första peak i karriären, om man får kalla det. Precis när hon var nyfödd. Och det är ju komplext när man driver eget.
Och det är komplext också när barnet någonstans också är en del i piken.
Ja, men lite så blir det ju.
För det, så är det ju i den här världen. Bebisar, jag pratade med tvillingarna Lagergren och båda de sa så här, jag bara, vad har du för tips? Hur ska man bli stor i bloggvärlden? Och de bara, bli gravid.
Nej, men det är jättebra.
Okej. Okay.
Nej, men det är verkligen så.
Så
att det blir ju en sån, och det har jag också slitit så mycket med. Vad som är liksom okej att dela med sig av, hur mycket ska jag visa barnen, hur mycket är de en del av mitt jobb, de har inte valt det här. Jag vill inte liksom tjäna pengar på dem.
Mm. Men det gör du ju indirekt.
Ja, men indirekt så gör jag ju det. För att helt plötsligt så hamnade ju jag i en ny kategori. Att jag blev någon slags mammaprofil då. Men så har jag slitits jättemycket med det. Till den här gången med andra barnet av Mario, då har jag absolut varvat ner. Nu tar jag till och med lite så här försäkringspengar, vad heter det? Föräldraledigt. Mammapeng. Jag försöker försäkringsbolaget. Nej, men jag vet, du hör ju, jag vet ju typ inte ens vad det heter.
Nej, men,
för att det är helt nytt för mig. Jag tog ju inte en dag ledigt liksom, föräldraledigt med min dotter.
Nej, men det är ju lite grann också som nu när man är, om man är sjuk. Jag har typ ett företag på heltid i 6 år i år. Jag har inte tagit en enda sjukdag under den tiden. Även fast man har varit sjuk så har man inte liksom så här palla, orka hålla på med det. Plus att du får ju inte förrän efter 2 veckor eller vad det är, så får du ännu inga pengar. Så det är så här, palla inte hålla på. Jag måste ju ändå betala mig själv. Så det är ju fall man blir långtidssjukskriven kanske som man må orka hålla på.
Såklart. Men jag är ju till och med samma sak med barnen. Alltså, de blir ju sjuka såklart.
Ja, men du vabbar inte.
Nej, men jag har ju inte gjort det förrän. Jag gjorde det första gången i våras. För då var min dotter sjuk några dagar. Och jag har ju bara tänkt att, nej men jag jobbar ju ändå hemifrån. Hon får kolla film och så jobbar jag lite. Men då vabbade jag för första gången. Och blev helt förvånad över hur mycket pengar man fick ändå. Jag bara, gud, det här är så bra. Varför är det ingen som har sagt det tidigare?
Nej, det är för att det finns också någon slags tanke om att driver man företag, då får man inte så mycket pengar.
Nej, men från lite det där. Ja.
Men det beror väl på hur mycket pengar man tjänar i sitt
jag
företag.
Jag tjänar jävligt mycket pengar. Nej, jag skojar.
Sjukt rik person. Men alltså, take me back to the beginning. Mm. Varför började du med the social media game? Hade du någon tanke eller blev det bara så?
Nej, men alltså, lite både och. Men jag har ju då pluggat en utbildning som till och med heter sociala medier.
Jaså,
jag läste webbkommunikation och sociala medier på Medieinstitutet i Stockholm.
Mm.
Och under den utbildningen så var det väldigt mycket praktik.
Mm.
Så jag gjorde min praktik på L, på deras webbavdelning.
Ah, it is all making sense.
Exakt.
Mm. När var detta?
Detta var för 6 år sedan, exakt.
Mm. 2013.
Mm.
Mm.
Så då praktiserade jag med Lisa där, som var webbredaktör. Och hon var den enda som jobbade med webben i stort sett. Det var ju inte jättestort.
Nej.
Så att hon skötte liksom alla sociala kanaler, alla bloggare, alla artiklar.
Oh, hej,
det var webb-tv, det var allt som man gjorde som hade med webben att göra. För då var ju allt fokus fortfarande på print. Det var ju den stora liksom pengakossan.
Jag älskar att det här är, nu är vi ändå på 10-talet.
Ja, detta är inte länge sedan.
Nej. Att allting har förändrats så mycket. Okej, och då kände du att blogga, det kanske
inte här finns lite att göra. Nej, men jag gjorde min praktik där och sen så började jag jobba lite extra.
Mm.
Och hjälpte till lite där. Mm. Frilansade lite för dem. Och sen så tog jag examen och började jobba med sociala medier och marknadsföring på ett företag. Tyckte att det var ganska tråkigt.
Mm.
Så att jag läste och utbildade mig på distans vid sidan av mitt jobb. Och då läste jag till livsstilsrådgivare.
Alltså jag tycker det är ett otroligt intressant yrke.
Nej, titel. Men alltså jag skäms lite varje gång jag säger det.
Nej, men alltså för jag har ju läst det liksom på din blogg nu så här, om mig. Och jag bara, har hon hittat på det där själv? Det låter som en så typisk...
Lite pretentiöst.
Ja, men det låter faktiskt som en så typisk titel som man skulle kunna hitta på själv. Liksom.
Jag vet, men jag kan säga att utbildningen heter till och med diplomerad livsstilsrådgivare.
Diplomerad till och med?
Mm-hmm. Jag har ett diplom.
Ja, jag tror
inte
dig. Jag
bara, själv.
Vem som har gett dig det här diplomet?
Precis, jag har skrivit ut det själv.
Ja, precis. Jag har ju inte för att ta ner det på något vis, men jag har ju insett att det här med att diplomera, det kan ju vem som helst göra. Det beror ju på vem det är som diplomerar, för jag har också funderat på om jag ska diplomera mina elever.
Ja, men det är klart du ska.
Jag känner att då är det så här, I am God. Jag kan säga om du är liksom, om du är så här, jag kan ge dig min välsignelse eller så liksom.
Men du sitter ju också på den höga stolen här, så att du har ju lite den rollen faktiskt.
I det här poddrummet så är min stol typ en decimeter högre än alla andra.
Känns som att jag sitter ner på marken och tittar upp på dig.
Men okej, tillbaka till diplomerad livsstilsrådgivare. Mm, vad är det?
Nej, men det är en, man kan säga en förlängning av kostrådgivare.
Okej.
kostrådgivning är halva utbildningen i stort sett. Och sen den andra halvan handlar liksom om livsstilen. Nej, men alltså inte bara mat utan helheten, det mer holistiska tänket.
Jag förstår.
Och egentligen, jag hade egentligen ingen tanke med den här utbildningen. Jag tyckte den lät intressant. Och hade ingen plan med vad jag skulle göra med det. Men jag var jätteintresserad av mat. Jag hade alltid haft lite så här problem med vad jag åt. Lite problem med magen. Reagerade på mycket livsmedel. Så jag började experimentera lite. Och sen så ville jag lära mig mer och mer. Så jag läste på väldigt mycket. Och sen kände jag med den här utbildningen att nej, men här kommer jag lära mig sjukt mycket grejer. Som jag kan använda på mig själv egentligen. Men sen så, så började jag väl öppna upp lite tankar under tiden jag pluggade. Och tänkte att så här, men det här kommer jag nog ha nytta av på något sätt framöver. Det här kommer nog öppna dörrar. Liksom. Jag vet inte hur, men ja, det här kan jag nog använda på något sätt. Och sen så började jag lägga ut på min egna lilla liksom, privata Instagram med några hundra följare. Började lägga ut ganska mycket recept. Jag skrev lite om så här, hälsogrejer som jag hade lärt mig. Testade lite trender, lite sådana här grejer. Och märkte att folk tyckte att det var ganska kul. Och det var inte så utbrett då. Alltså det är bara, detta var väl då 6,5 år sedan eller något sånt. Men det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren. Detta var ju lite i den här perioden, du vet, när alla blev glutenintoleranta. Och laktosintoleranta samtidigt. Ja. Men det var ändå något intressant som hände där och då. Och sen så hade jag fortfarande väldigt mycket kontakt med Elle och tjejerna där. Och sen så vid något tillfälle, vet jag, på Elle-galan där. Så kom vi fram till att jag nog
började
blogga av
alla, av alla grejer. Du bara, jag bara svänger in lite
till
grann på Elle-galan.
Till och med när vi stod och sminkade oss i ett av hotellrummen innan galan. För att jag var då med på galan för att jag skulle agera Twitter-ansvarig.
Jag förstår. Jag bara, hur snikade du in dig själv där? Liksom. Ja, men det är rimligt. Det är rimligt.
Så att jag live-twittrade från hela galan. Sånt man får göra när man är praktikant.
Ja, men perfekt. Det där har jag gjort på. Jag har ju varit konsult för Stockholms filmfestival var jag ett gäng år. Så då live-twittrade jag också från prisutdelningen. Yes. Så att,
Lite stressande. Ja, men det, hur stavar man det här namnet?
Ja, fast jag hade ju fått allting innan, så jag hade ju ett Word-dokument. Jag copy-pastade på allting.
Det hade ju jag velat ha.
Ja, men det var ganska smart. För att ska man då dela ut priser till typ någon slags rumänsk regissör, det hade inte gått jättebra.
Nej,
för min stavning annars. Så att det är tips till nästa gång. Be prepared.
Om jag hamnar där igen så lovar jag att jag ska...
Bra. Om du hamnar som praktikant på L med Twitter-ansvar.
Exakt.
Yes, bra. Okej, men då kom ni på under den här L-galan att du skulle börja blogga. And the rest is history, liksom.
Ja, men lite så var det. Vi testade helt enkelt. Jag hade liksom inte haft någon tanke på att börja blogga egentligen. Och tänkte att alla på L, det är ju modebloggare. Eller liksom har någon modeanknytning. Jag kan ingenting om mode. Men,
var det då?
Ja, men jag tror att jag upplevde det så. Det är nog lite mer livsstilsfokus idag. Men det var ganska modeinriktat då. Och sen såklart profiler. Alltså Elsa Billgren bloggade ju där då också. Så lite liksom läskigt att befinna sig bland den klicken.
Ja, men det är ju crème de la crème.
Ja, det får jag nog säga själv.
Jo, men det är det ju. Ja. Alltså Els bloggar är ju crème de la crème av Sveriges bloggvärld, skulle jag väl ändå säga.
Det känns fint att tillhöra dem.
Ja, men det är ju ett otroligt... Alltså när man snackar varumärken generellt så är ju Elle ett otroligt välrenommerat varumärke. Som de också har lyckats behålla genom hela liksom, bloggsvängen. Och kanske också faktiskt förändrat det, som du säger, att det inte bara handlar om mode utan att det har blivit lite modernare och lite mer nyanserat än vad det kanske var då för 5-10 år sedan. Så de har ju faktiskt lyckats hänga med.
Nej, men jag håller helt med. Och jag är otroligt stolt över Tilla och Elle. Det har jag alltid varit. På alla sätt, liksom.
Ja. Hur är det att vara... Om jag nu får så här smyga mig lite bakom kulisserna. Och liksom lyfta på ridån.
Här när ingen lyssnar, tänker du.
Nej, precis. men här är ju bara du och jag. hur är det att vara blogger på Elle?
Det är faktiskt väldigt mysigt. Och det var kanske inte det jag först hade trott. Och det var faktiskt så redan när jag skulle praktisera det. Jag hade fått en praktikplats på ett annat företag. som hette A Non-Smoking Generation.
Mm.
Och det är liksom en fråga eller något som jag alltid har brunnit väldigt mycket för. Så att jag tänkte först...
Jag bara, pun intended. Förlåt.
Nej, men, ja, men de gör mycket bra grejer. Så att jag var liksom säker på att jag egentligen skulle ta den platsen. Mm. Och sen så fick jag en liksom halv ingång på L. Tänkte att ja, men jag testar att träffa dem i alla fall. Men var ju beredd på att det skulle vara lite så här, djävulen bara prada.
Exakt, lite
armbågar. Nu kommer liksom modeeliten här i Stockholm. Mm. Det är vassa klackar, vassa armbågar. Mm. Och liksom lite dryg ton.
Mm.
Så tänkte jag, passar jag verkligen in här? Ja, men jag testar att träffa dem. Och sen så möter jag då Lisa som kommer i så här jeans, t-shirt, sneakers, osminkad men tofs. Och är världens skönaste människa.
Mm.
Och är så jordnära. Och inte alls så som jag trodde. På ett jättepositivt sätt.
Ja.
Och vi klickade så bra. Och det är alltid hon som har haft hand om liksom, mm. bloggdelen då. Och jag tycker att det genomsyrar hela företaget.
Alltså, vad härligt.
Det är verkligen så varje gång man är uppe på redaktionen. Alla är så otroligt så här, lugna, snälla, trygga. Man känner sig väldigt välkommen.
Vad härligt.
Ja.
Men har ni också någon typ av så här, alltså, mer organiserad liksom, utbildning eller workshops? Eller att ni ses förutom då på L-galan?
Ja. Nej, det är bara på L-galan. Det är vår, man kan säga att det är vår lilla konferens.
På tal om liksom, down to earth.
Exakt, det är vår lilla kick-off där.
Ja.
Nej, men genom åren har vi haft lite olika former. Ja, men nu ses vi nog lite mindre sällan, men nu är vi också väldigt många fler.
Mm.
Så det kanske blir lite så naturligt. Plus att hela liksom, ja, men det är ju många fler som jobbar med webben. Allt är så mycket större på alla sätt.
Mm.
Men nej, alltså, vi har en Facebookgrupp
med
alla vloggar där vi liksom skriver hela tiden, hjälper varandra med olika grejer. Ja, men ses lite då och då.
Mm.
Arrangerade frukost då. Så.
Nej, men för det är lite sådana där grejer jag tänker. Att man som... alltså vad man då har för fördelar av att ligga på en portal eller agentur eller tidning i det här fallet. För man kan ju säga att det är ju lite grann som en agentur också.
Mm. Ja, det är det ju.
Och det är många som undrar så här, men vad är fördelen med att ligga på en agentur versus att bara ha bloggen på sin egen liksom domän. Och det jag brukar säga, jag som liksom alltid har legat på egen domän, det är ju liksom att ja, men sökmotoroptimeringsmässigt så är det ju jag som äger allting. Och jag har ju all kontroll över alla, alltså hur det ser ut runt design och allt det där.
Mm.
Men sen så, jag menar, om man då ligger på en portal, då har du ju liksom någon som säljer in åt den. Alltså du har ju liksom hela annonsbiten och sådär. Men sen också just det här att de... kanske då utbilda, ta hand om er. Mm. För det har ju hänt väldigt mycket i den här branschen sen du började där.
Mm. Ja, men absolut. Vi har ju haft mycket sådana dagar tidigare att det kommer, ja, men föreläsare. Vi pratar om bilder, bildspråk, bara hur man, sånt här kan man ju såklart googla sig till. Men lite så hur man tänker, ja, men sökmotormässigt också.
Mm.
Hur man tänker med bildnamn när du döper bilder liksom.
Mm.
Varför man ska döpa bilderna och inte bara ladda upp en mobilbild till exempel. Mm. Det finns ju mycket sådana grejer.
Och jag menar, det är klart att det är sånt man kan googla sig till, men man ska ju veta vad man ska googla.
Ja, men lite så. Här finns ju ändå någon som tar hand om oss lite hela tiden och håller oss i handen och lite visar vägen. Och likadant också i vår Facebookgrupp. Ja, men det kanske är någon som har gjort ett samarbete som har fått jättefin respons. Ja, men då kan, liksom, kan man lyfta det och så här, titta på det här. Gud vad kul detta var. Det kan vara någon som upplever något problem för att någon jättehatstorm från läsare på grund av någonting. Då kan vi bolla det med varandra.
Mm.
Så vi har ju indirekt nätverk där jag i alla fall upplever att ingen känner någon konkurrens. Utan där vi ändå liksom, ja, men backar varandra.
Mm.
Och det tycker jag behövs i den här
absolut.
Världen. Det är en konstig värld vi befinner oss i.
Det är en jättekonstig värld. Men hur har du, för jag känner ändå så här, om man tittar på, ja, men bloggvärlden, om man då ska jämföra till exempel med YouTube-världen. Mm. Känns inte bloggvärlden mycket varmare på något vis? Det är så roligt, för jag har pratat med YouTubers som säger precis att tvärtom. Men...
ja, alltså därför jag nog nästan... alltså jag tycker att bloggvärlden känns varm och mysig. Och i alla fall, vad ska man säga, de kretsarna som jag rör mig. Har nog inte lika stor koll på egentligen YouTuber-världen. För att jag är inte en del av den själv.
Mm.
Så att där känner jag mig nog lite liksom, jag känner mig lite gammal nästan.
Men jag tror att det kanske också är
kanske
grejen.
En generationsgrej, jag vet
inte. Jag tror ju kanske att det är det som är grejen. För att hela, alltså, Jag, alltså, självklart nu ska man inte dra alla över en kam, men jag känner ju att det är lite så här, det är väldigt mycket unga personer och det blir den typen av skolgårdsdrama som händer på många YouTube-kanaler. Liksom. Medans på många bloggar i alla fall, jag menar, går man in på en blogg och faktiskt liksom tar del och lägger flera minuter på att läsa inlägg och sådär, då är man ju investerad i den personen på ett helt annat sätt. Medans är du på Instagram eller en annan, alltså YouTube, då kan du ju bara så här klicka dig runt.
Men exakt, jag tänkte precis på det. För att det känns som att konkurrensen kanske är tuffare på YouTube och Instagram på det sättet. Att du kan liksom klickas bort.
Ja, men alltså jag tror att konkurrensen om tittarna, absolut. Ja,
precis.
Men har du känt, för att det här pratade jag med en annan liksom bloggare om när vi pratade om konkurrens. Och jag bara, men alltså bara för att någon börjar läsa någon, för vi pratade om det här med att länka till varandra. Mm. Och att vissa bara inte gör det. Mm. Länkar till sina bloggkollegor. Jag fattar inte det.
Det är inte heller.
Men då sa hon att, ja, men, att det då var för att det finns konkurrens inte om läsarna utan om annonsörerna. Har du känt av det?
Nej, absolut inte. Eller det är väl klart att det finns konkurrens. Men jag tänker också att ett företag vill jobba med mig utifrån någon anledning. I don't know. Men, nej, men utifrån att jag passar liksom den profilen. Jag tänker att de söker någon specifik profil.
Mm.
Sen så ibland så tycker jag ju det är kul när man gör samarbete ihop. Alltså som Alexandra som jag jobbar jättemycket med och poddar och skriver bok med. Alltså det är ofta vi till och med pitchar. Eller så att hon kan ha fått ett uppdrag. Så här, men gud, kan inte jag göra det med Anja? Vi kanske får lägre arvode liksom var för sig. Vi kanske till och med får dela på deras ursprungliga. Men vi kan göra en helt annan liksom story eller skapa ett helt annat content tillsammans.
Mm.
För att det passar kanske något vi gör ihop.
Och det blir roligare.
Och det blir mycket roligare. Och det är liksom... Nej, jag känner inte alls.
Nej, men det där, för det tycker jag är intressant just där. Att ja, men det finns en viss annonsbudget. Nu var det här visserligen, det här samtalet var några år sedan. Men det fick mig att fundera på att jaha, det är den konkurrensen. Folk kanske menar när de säger att det finns konkurrens och inte om läsarna. För jag tänker det blir ju dubbel konkurrens och det blir dubbla kunder.
Mm.
Alltså du har ju två kunder som i att du har läsarna, följarna och annonsörerna. Och sen har du, och då har du ju också dubbla konkurrenslägen så att säga.
Jag har aldrig dragit den parallellen in. Eller jag har aldrig ens funderat över att det skulle vara.
Nej, good for you.
Ja.
Okej, okay, men... Så det var liksom bloggen. Sen, men du hade startat Instagram innan det.
Mm.
Har du liksom någon slags preferens där? Hur tänker du kring dina kanaler? För då har du har ju podden och bloggen och Instagram. Kör du Twitter också?
Nej, den la jag ner.
Du gjorde det.
Twitterade väldigt flitigt när jag pluggade. Men det liksom ingick lite i min utbildning.
Ja, precis. Ja. Jag tror att det också var lite mer...
Den tiden på något sätt.
Mm. Men har du någonting mer? Som du var inte en tuber.
Nej, inte en tuber.
Nej.
Så jag det räcker med min egen begränsning där.
Men har du då något love child? Eller har du någon favorite child när det gäller dina kanaler?
Ja, men jag älskar bloggen.
Mm.
Och jag är så himla glad för det. Och jag återkommer alltid till det. Och det är så mycket i den här liksom branschen och världen som jag tycker är konstig ibland. Det är så ofta jag känner så här att jag inte passar in eller att jag blir stressad av det eller att det är så mycket... Jag har verkligen så här splittrade känslor till det. Men bloggen känner jag aldrig så för. Det är liksom min vän. Och jag känner verkligen att jag tycker om att skriva det. Mm. Och jag tycker om klimatet som är där. Läsarna är liksom supergulliga. Man känner ju varandra efter så här många år. Så bloggen är verkligen, den håller jag hårt i.
Är det också den du lägger mest krut på?
Ja, det är det.
För att där känner jag, alltså för att liksom prata om mig.
Vi pratar om dig.
Jag tycker att det är svårt att, för jag är också så här, min blogg är min bebis. Mm. Och liksom den jag vill lägga mest kärlek på. Men jag märker ju att jag lägger mycket mer tankekraft på Instagram.
Ja, men jo, där kan jag hålla med dig. Men jag får inte ut någonting av den tiden jag lägger på att tänka på Instagram. Men det är väldigt ofta jag tänker att nu ska jag ha en ny Instagram-strategi.
Mm.
Nu ska jag göra så här. Nej, det här funkar inte. Och jag kan lägga oerhört mycket tid på det. Och gå igenom, kolla bilder och göra någon slags plan och redigera bilder och klura på texter. Men jag får ändå aldrig göra mig någonting. Jag har sån... Jag vet inte om det är prestationsångest eller stress eller vad det är. Men jag har så svårt att liksom få ur mig någonting nu.
Vad beror det på?
Men jag tror också det, jag tror det är någonting i att man har så oerhört kort tid på sig att fånga intresset. Alltså Instagram har ju förändrats, det behöver inte jag sitta och säga liksom. Men så mycket de senaste åren. Men jag vet inte, bloggen känner jag att där kan jag mycket mer vara mig själv. Jag har mycket mer utrymme att skriva på. Man behöver inte väga varenda ord liksom. Jag kan jobba med flera bilder. Det känns som att det är ett helt annat sammanhang. Men på Instagram har jag liksom en bild och en text. Och de måste på något sätt passa ihop. Och ha något viktigt att säga. Och ska läggas upp på exakt rätt tidfälle. För att lägga upp mitt på dagen. Lägga upp vid 9, då är det liksom på morgonen. Då händer ingenting. Så ska du lägga upp på morgonen så måste du lägga upp vid 7 kanske. Och likadant, sen är hela dagen körd. Och sen får man lägga upp 9 på kvällen kanske.
Ja.
Och det är så himla tråkigt, jag känner att jag blir så begränsad.
Mm.
Och att jag lägger för mycket tankekraft att jag blir så mycket sämre. Eller när du förstår, att jag känner mig så... Nej, jag vet inte.
Fast det inte har någonting med dig att göra.
Nej, men nej. Och där tycker jag Instastory är en helt annan grej. Där känner jag noll prestige. Där kan du lägga upp lite
vad som helst. Jag med.
Och ofta när jag kollar igenom mina stories så jag bara, varför lägga upp det här? Det här är inte, ingen tycker det är intressant att kolla på. Men jag bryr mig liksom inte. Nej, men där tycker jag att så här, där kan jag verkligen, där kan det vara helt ofiltrerat och nej, men där känner jag inte alls den pressen. Det är ju bara kul.
Ja, men precis. Och sen så här, är det här intressant för någon? Om man skulle tänka, är det här intressant för någon att titta på? För varje klipp man lägger upp, då skulle man ju aldrig lägga upp någonting. Jag la upp en bild på liksom, nu när jag var på väg hit så la jag upp en liten video när jag åkte rulltrappa. Och så bara, ta tag i mitt liv. Och det känner jag väl kanske inte så superintressant för någon. Förutom att nu vet de att nu tar jag tag i mitt liv.
Ja. Fast det är lustigt, det är ofta sådana där små grejer som liksom kan få engagemang.
Ja.
Att folk går loss och kommenterar.
Ja, men precis. Och folk kommenterar ju mer på stories.
Jag vet.
Jag, så här, när jag låg hemma nu på förmiddagen, och, för jag är ju då lite sjuk. Och så skrev jag bara, är superförkyld, tyck synd. Jättemånga som DMar tillbaka och bara, jag tycker synd om dig, tycker synd om dig. Och jag bara,
tack.
Känner jag mig lite så här, mitt ego bara, njam. Ja. Och så stories är ju mycket roligare, men det som stör mig, det är ju att jag har ju mycket mer följare på min Instagram än vad jag har på min blogg.
Mm. Men det har inte jag.
Inte?
Nej, och det är väldigt intressant.
Nej, det är dålig mixens.
Nej, men faktiskt. Och ibland så blir jag så här, men varför, liksom, varför följer jag inte alla som läser min blogg? Varför följer inte alla dem på Instagram?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag är ju tvärtom. Varför följer de inte min blogg?
Nej, men det borde vara det naturliga. Att det är enklare att följa någon på Instagram.
Ja.
Alltså så som det är för dig. Och jag tror väldigt många har så här, stora Instagram-konton. För där är man ju liksom, där får man mycket gottigt. Både med stories, man får bilder, det är lite lättillgängligt, kommentera. Man är ändå inne där. Så jag tänker att så här, men har man en Instagram, då följer man väl liksom alla man följer.
Man kan ju tycka det.
Men då går folk hellre in och läser min blogg, men sen inte
följer
mig.
Det är ju jättebra.
Ja, men jag tycker att det är bra. Och det är nog därför att bloggen är... Alltså det är väldigt ofta jag får samarbetsförfrågningar och så vill de ha Instagram. Så här, nej, blogg.
Ja, för det,
jag vill
för
inte
det...
bara göra Instagram-samma. Då Nej. Får det vara bloggen också.
Ja.
Men mycket hellre blogg än Instagram-samarbete.
Det är intressant att de säger det, och för har de inte koll då?
Nej, men det är så många som vill vara på Instagram.
Nej, men det är lättare att mäta också.
Ja, det är lättare att mäta. Du för ju all statistik direkt. Också framförallt många varumärken, om det rör sig om produkter, vill ju ha sin produktbild. De vill ha sin logga i ett Instagram-flöde. Förlåt, nu kanske jag gör mig ovän med jättemånga företagare. Men det är så jag upplever det. Och att i bloggen så blir det ju mer utblandat.
Ja.
För då kanske jag lägger upp 12 bilder och deras logga är med på en.
Fast det, men där då har de ju helt missuppfattat.
En hel story kring ja. Det. Där kan ju skapa hela den här berättelsen som gör att deras logga passar in i det jag säger. Och det känns trovärdigt genuint. Där känner jag mig alltid 100% trygg. Men så fort jag ska göra ett Instagram-samarbete så känns det så här, det här är svårt att vända och vrida för att det ska vara. Och det spelar ingen roll vad det är för grej. Det kan ju vara något som jag själv har använt flera år och som jag verkligen älskar.
Mm.
Men jag kan inte skriva det så, för då framstår det så säljigt och reklamigt.
Så fort loggan kommer.
Ja, så fort loggan kommer och så fort jag annonsmärker det. Att det är ett betalt samarbete. Då är det så här, hej då. Ingen kollar.
Är det så?
Ja.
Gud vad tråkigt.
Men jag tycker det är tråkigt. Jag bloggade faktiskt om detta för ett tag sedan. Kan det ha varit ett halva sedan eller något? Att så här, jag tycker det känns lite orättvist att när man ändå väljer sina samarbeten så himla, himla väl.
Mm.
Inte uppmuntra till så här direkt konsumtion. Liksom försöka ha ett hållbarhetstänk. Bara skriver och gör samarbeten med företag som man jobbar långsiktigt med. Som man verkligen tror på. Men det spelar liksom ingen roll. För att så fort det är annonsmärkt så känns det som att folk bara köpt.
Och de skriver det.
Nej, men det är den känslan. Bara... Och det var jätteintressant när jag bloggade om detta. För att det var ju supermånga som kommenterade.
Ja.
Så vi hade ju verkligen en dialog kring detta.
Och vad skrev de då?
Nej, men det är ju många läsare känner ju att de är utsatta för reklam precis överallt hela tiden. Och jag fattar det.
Mm.
Jag gör verkligen det. Och det känns inte trovärdigt. För att om jag lägger upp någonting så kanske 5 andra bloggar lägger upp det exakt samtidigt. Men till mitt försvar, det är väldigt ofta man tar en aning om att man är flera i den här kampanjen. Mm. Och kanske jag är lite naiv och tror att jag är den enda. Men det är väldigt sällan de säger, ja, vi kommer att jobba med de här 10 profilerna, du är en av dem. Så är det ju inte.
Nej, men det borde det kanske vara.
Ja, det att, fattar jag ju också.
Jo, men alltså, att de borde informera om att det är så. Och att man inte, alltså så här, jag fattar att man gör hela den här, ja, men att du måste ha sett ett varumärke sig så många gånger innan du har ett köp. Jag köper det. Men jag tror att man måste tänka annorlunda när det gäller influencers. Mm. Influencers. Därför att om du syns hos 10 olika influencers på exakt samma dag, då kommer du att läsa max 1 av de inläggen. Mm. Alltså om jag följer liksom, ja, men både dig och Alexandra och någon fler som liksom, om man nu gör samma, då läser jag ju max 1 av era inlägg.
Mm.
Och så sen bara, aha, okej. De har gjort en kampanj och går ut med allting samtidigt. Och det förstår jag inte riktigt varför. För det måste de måste ju se att det inte går lika bra som när man bara går med en åt gången.
Nej, men det är ju sån dålig strategi för att vara varumärket förstör för sig själv och för alla andra.
Eller hur?
Förstör för alla. Allt är skit.
Så bara lägg ner. Nej, men jag tycker ändå att man borde liksom faktiskt tänka på att sprida ut det. För att har du kanske då en person i veckan, men då blir det ju mer naturligt och då kanske man bara, jaha, okej. Okay. Och att man kanske också tänker på hur man berättar stories och att man, om man då också inkluderar varandra i det så kan man ju också, jag vet inte, spinna vidare på någonting.
Mm. Och att man får så här frihet och forma det som man själv vill.
Ja.
Alltså lite mer frihet. Jag fick en brief häromdagen som jag bara så här, tack men nej tack. Varför vill ni ens jobba med en liksom influencer? Det här är ju, ni har ju redan liksom, köp en banner istället. Ni har redan bestämt exakt hur bilden ska se ut.
Ja.
Alltså vad jag skulle dekorera med.
Nej.
Underlag och alltså det är så här,
oj.
Nej. Glöm det. Jag gjorde knappt det för liksom 5 år sedan. Kommer absolut inte göra det idag.
Nej. Var det bra betalt då?
Nej, inte det heller.
Nej,
men
det ju...
om samarbetet går bra så finns det chans till flera nedslag.
Och bara, jag tycker att det är
så... Nej, men jag kan jobba gratis till en början. Och sen...
Alltså jag fattar att är man en ny influencer generellt, absolut, då behöver man jobba på sin portfolio. Men när man får, för jag får ju också, så här, i och med att jag inte är i riktigt samma trafikskala som du till exempel, så får man ju ofta så här, ja men du får... Jag fick en förfrågan från ett företag som just nu gör ett väldigt stort samarbete med Therese Lindgren.
Mm.
Och hon är med på deras annonser på Instagram och sådär. Och då sa de så här, du får en kod, då ska de signa upp sig, så ska de göra den här beställningen, och sen ska de aktivera, och då får du betalt.
Mm.
Och om tre personer gör det, då kan vi kanske diskutera någonting mer, och då kanske du också får någonting så här. Och jag bara, nej.
What's in it for me?
Exakt, det är exakt vad jag skrev i mejlet tillbaka till dem. Ja. Jag bara, det finns ju ingenting i det här som är någonting, någon vinning för mig.
Nej.
Därför att alltså jag fattar att ni vill ha tillbaka pengarna ni spenderar. Men det funkar inte så när man köper reklam.
Nej, nej men det finns ju aldrig några garantier.
Nej, men om du köper en hel sida i L. Tror du att du då får garantera att du köper att du, en hel sida L för 50 lax? Liksom. Ja, exakt. Då ska du ha tillbaka de 50 000 exakt på den annonsen. Mm.
Ja, det funkar det ska, inte så. Liksom, bokföra samma månad.
Exakt. Ja.
Inte så här, jobba med varumärken över tid. Nej. Varumärkeskännedom.
Och det är det jag stör mig på, att man fattar inte grejen. Och att det liksom, det funkar inte att göra, alltså man behöver ju, speciellt när det är en sån här produkt som är ganska komplicerad, som är ganska så här, om det handlar om liksom finanser, då blir det så här, fast det är inte så här, folk kommer inte att hoppa jämfota över det.
Nej.
Man behöver lägga en grund. Ja, nej, sånt där stör mig. När man inte riktigt fattar vad det är man köper och varför, snarare.
Ja, men, och jag tror det är komplext eftersom den här branschen fortfarande är så pass ny. Kunderna är inte vana vid att köpa reklam på det här sättet och vågar inte alltid lyssna på att vi faktiskt kan det här. Att vi faktiskt är experterna här.
Men jag tycker ändå att vi har gjort det här ett gäng år nu. Och det här är ändå folk som har som har köpt Therese Lindgren, till exempel.
Jo, sant. Alltså, som antagligen har fått betalt för sitt samarbete.
Ja.
Ganska mycket kan jag tänka mig också.
Alltså jag vet vad Therese har betalt. Ja. Så att liksom...
Det fanns inget kvar till dig, Linda.
Det fanns ingenting kvar till mig. Och ganska många med mig, tror jag. Och du vet, då känner man också så här... Då blir det så himla tydligt, den här hierarkin.
Mm.
Som vi inte sätter oss i. Mm. Alltså vi kollegor sätter oss inte i den. Nej. Utan det är annonsörerna som sätter oss i den.
Mm.
Och så här, jag fattar att man gör det baserat på trafiken. Men arbetet är fortfarande detsamma.
Ja.
Jag gör precis lika mycket jobb som du gör, även fast du har mer trafik. Och då ska du ha mer betalt för trafiken. Mm. Absolut. Men du ska inte ha mer betalt för jobbet.
Du kanske till och med liksom gör jobbet, för att du kanske gör jobbet själv. Du kanske inte har en fotograf.
För du måste ju betala fotografen också, så att det är som skitsamma egentligen. Men vi ska ju ha lika mycket, om jobbet är lika stort så ska man ju ha lika mycket betalt för det. Och trafiken ska ligga utanför det liksom. Så det där, bugs me. Eller så känner jag mig bara lite kränkt. Men du och Alexandra, ni har ju känt varandra sedan ni var typ, jag vet inte, embryos eller någonting sånt där. Hur länge har ni känt varandra?
I 3,5 år.
Så nej.
Embryos. Det är nog många som tror det. Att vi är så här barndomskompisar. Ja. Bästisarna.
Ja, men det känns så.
Ja.
Varför har jag fått för mig det?
Nej, men det
är det bara en feeling?
Det är nog bara en feeling. För vi hör ihop helt enkelt.
Ja, nej. Jag gör det. Och du är gift och hon har precis gift sig. Ja. Så att
jag höll ett tal på hennes bröllop om att vi hör ihop.
Ja. Ja, du var lilla syster och stora syster och tvillingsyster. Hur var det?
Ja, du har koll där.
Ja, men jag läste, du var det hon eller du som la upp det idag?
Det var jag som
idag?
Nej, förra veckan.
Förra veckan, ja. Men jag har gjort lite research.
Ja, bra.
Vad var det du sa? Jag ser upp till dig som en lilla syster.
Ja, stolt över dig som en stora syster och hör ihop med dig som en tvillingsyster.
Ja, det tycker jag var otroligt fint.
Ja, men tack.
Ja.
Jag var väldigt nöjd när jag kom på det. Inte för att det lät fint, utan för att det var precis, det är precis vad jag känner.
Ja, men kan man slå ihop de två så är det nice.
Ja, men du vet, vissa personer känner man bara att man liksom hör ihop med på något sätt.
Mm.
Vet inte riktigt varför, det bara är så.
Ska vi behöva börja kalla henne då för Alexandra Pizzoni istället för Kamperhaug?
Ja. Men
Kamperhaug Pizzoni känns som att det blir en mouthful.
Men det är ett väldigt bra namn alltså.
Det är väldigt bra namn och det är därför jag är lite så här, ska hon byta ut Kamperhaug?
Nej men alltså detta är så roligt. Nu avslöjar jag dig här Alexandra. Men hon hade ju inte berättat för någon att hon skulle byta efternamn.
Mm.
Och fram tills en vecka innan bröllopet, eller en och en halv vecka innan, så var hon och jag på stan. Och vi hade pratat innan om så här, nej men ska du byta? Nu måste ju bestämma dig liksom. Ni ska ju gifta er nu. Hon bara, nej jag vet inte, och vi pratar om detta men jag kan inte bestämma mig.
Gud, det låter precis som hon.
Och sen så stod vi och provade kläder. Nej, jag provade skor, tror jag. Och då bara vände hon sig. Nej, Jag kommer ta hans namn. Ja, jag har bestämt mig nu. Det blir Pizzani. Men hon hade inte sagt det till någon.
Nej.
På bröllopet. Inte ens hennes föräldrar visste. Så att när de liksom förklarade då, herr och fru Pizzani.
Ja.
Då var det många som tappade hakan.
Hennes föräldrar bara...
Mäh. Bland annat. Och en av tärnorna som kom här uttryckt. Va? Det var så roligt.
Ja, men Pizzani är ju också väldigt...
Ja, det är snyggt.
Det är väldigt fint. Ja. Väldigt fint. Men okej. Okay. Så Alexandra Pizzani.
Mm.
Det känns inte rätt.
Ja, men det kommer. Säg det många gånger.
Pizzani, Pizzani. Jag vill ju bara säga pizza. Men... Pizzani. Anyway. Mm. Så 3,5 år. Hur träffades ni? Via L.
På Instagram.
På Instagram?
Mm.
Jaså, du.
Detta är så roligt. Alexandra snokade upp mig på Instagram. När hon jobbade på en PR-byrå.
Mm.
Och skulle kartlägga väldigt inspirerande personer helt enkelt. Och jag var ju överst på den listan. Nej, men hon skulle researcha hälsoprofiler eller något sånt.
Mm.
Och så att hon var ju runt och snokade. Och så hittade hon mig, började följa mig. Och jag började följa henne tillbaka. Och då kom, enligt henne blev hon så här, va? Oj, men hon som har så många följare, varför följer hon mig? Och då var inte Alexandra jättestor, men hon bloggade på sin egen portal och jobbade med sin träning. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att hon verkar vara en sån cool tjej. Jobbar med kampsport liksom och verkar ha lite skinn på näsan. Så vi började följa varandra. Och så här, man gillar någon bild, man kommenterar lite, man blir lite instakompisar.
Ja.
Och sen så skriver hon ett hedligt mail till mig då.
Jag älskar att numera är en mejl hederliga. Det är inte den här snigelposten, utan nu är det ett gammalt hederligt mejl.
Exakt. Nej, men där hon bjöd ut mig på en kaffe. Så ja. Jag får så fin känsla liksom, på din Instagram. Ja. Så vi tog en kaffe som varade i 3 timmar. Där vi bara så här, vet, typ avslutade varannas meningar. Love at first sight.
Åh,
ja.
Gud vad fint.
Ja, det var väldigt fint. Och så kände vi att så här, nej men gud, vi kommer ju jobba ihop någon dag. Vi måste ju göra något ihop.
Mm. Och vad hände sen?
Nej men sen blev vi, alltså egentligen ursprungstanken var, då hade jag ganska nyligen fått mitt första barn. Hon var 4 eller 5 månader gammal. Så tanken var att jag skulle börja träna med Alexandra. Att hon skulle vara min PT.
Mm.
Komma, liksom, komma lite i form, jag kunde ta med, gud, inte komma i form, jag sa inte precis det där. Jag menar så här, hitta tillbaka till träningen efter graviditeten.
Jag bara kände...
Gud, det där sa inte jag.
Nej, jag kände också det. Jag bara, nu...
Ja, verkligen. Nej, men då kunde jag ta med mig min dotter till liksom, träningssalen och ha med henne. Så att det funkade ju bra. Problemet var ju bara att det tog så lång tid för oss att träna. För vi snackade så otroligt mycket. Så till slut, så här, varenda träningspass var ju 3 timmar.
Ja, jag känner igen det där. Ja. Jag gjorde det där med min frådetta PT också.
Ja, nej, men det funkar inte. Så ganska snabbt var jag så här, du ska vi inte bara umgås istället? Liksom? Det här håller inte. Så vi började umgås. Och blev väldigt tajta. Och hittade varandra lite i den här komplexa världen.
Ja.
Och sen så sökte de en träningsbloggare till El.
Och du bara...
Och då hade jag ett namn som jag la in ett väldigt gott ord för. Så att egentligen kan hon tacka mig för allting.
För all sin framgång.
Nej, men så att det är ju nästan för bra för att vara sant liksom, när hon kom till El. Mm. När vi verkligen är liksom bloggkollegor. Och sen så blir ju podden vårt första egentligen gemensamma projekt.
Mm.
Och sen boken.
Ja, men nu älskar jag ju bara så här rabbla grejer som att så här, alla har koll. Podden, ni har en podd tillsammans som heter...
Allt är bra.
Allt är bra, allt är bra. Och som vi startade i början av 2018,
va? Mm. Exakt.
Och vad handlar den om?
Den handlar om livet egentligen.
Mm.
Om men hälsa 2.0.
Mm.
Alla delar i vad som är hälsa för oss och välmående. Hälsa på ett långsiktigt sätt. Vi har pratat väldigt mycket om men, ångest och stress. Relationer, karriär. Hur man, både jag och Alexandra har liksom haft på pappret bra jobb. Men inte trivts.
Mm.
Känt att det är något som skaver. Sagt upp oss utan att ha någon plan, utan att ha något annat jobb. Startat våra egna företag. Hur liksom hela den resan någonstans. Jag tror att det kan vara många som känner igen sig i att man kanske är på lite fel plats.
Mm.
Men det är väldigt svårt att våga bryta sig loss.
Absolut.
På grund av jättemånga faktorer såklart. Mm. Nej, men så det, lite så här, hitta rätt i livet.
Mm.
Att liksom vara sann mot sig själv.
Mm. Vad härligt. Mm.
Är du nöjd så?
Ja, alltså.
Ja. Förklara det.
Ja, men precis. Hur många avsnitt har ni släppt? Det känns som en ganska bra sammanfattning.
Ja, nej, men vi har väl släppt lite mer än 60 avsnitt.
Mm.
Har lite sommaruppehåll just nu. Ja, jag vet. De har börjat efterfråga på L. Så här, det här sommaruppehållet. Vi skulle vara tillbaka i augusti.
Ja, nu är det då andra veckan i september. Ja,
men det kom lite bröllop emellan. Så jag fyller allt på fröken Pizzoni.
Pizzoni på pizzan. Gud, det måste sluta. Och nu har ni då en bok ute.
Mm.
Som dessutom är nominerad till pris.
Ja, men det är så galet.
Det är Svenska Designpriset var det, va?
Ja.
Ja, det är ju coolt.
Hör på den, säg det en gång till.
Svenska Designpriset.
Alltså, hur sugen blev man på att köpa den här boken?
Ja, men eller hur? Den heter Self Care och är ganska självtalande vad den handlar om. Men är det här liksom lite grann podden nedkokat? Eller hur skulle du vilja pitcha in den här boken?
Ja, men jo, det är precis det som var tanken. Att så här, vi måste ju göra en bok av allt vi pratar om i podden. Som, ja, men också, det handlar verkligen om att ta hand om sig själv. Och inte på någon så här, det är ingen självhjälpsbok. Men jag tror det, är, men det känns som att det är dags när vi pratar hälsa att verkligen så här centrera den kring oss själva.
Mm.
Att liksom fatta beslut utifrån sig själv. Att våga känna efter så här, vad mår jag bra av? Vad vill jag göra? Och liksom hitta de sakerna i livet.
Mm.
Sluta jämföra sig med alla andra. Sluta göra saker bara för att alla andra gör det.
Mm.
Tänk som du som precis har liksom flyttat tillbaka hem. Att, eller precis. Men att liksom våga...
Det är ett år sedan det är nästan.
Ja. Nej, men att våga bryta sig loss och liksom göra saker som man själv vill för sin egen skull. Inte bara liksom dras med av vad alla andra gör.
Mm.
Vi pratar mycket om sömn och ångest och relationer där också.
Mm.
För att när man pratar om hälsa de senaste åren och så länge jag har jobbat med det gör jag. Så när jag får frågor kring, ja, men en jättevanlig fråga som jag ofta får är så här. Ge oss ditt bästa hälsotips. Jag vet inte hur många intervjuer när jag får den frågan.
Och jag är glad att jag inte hade kommit till min nästa fråga. Men jag skojar.
Nej, men alltså inom parentes är det så här. Gärna recept på en grön smoothie.
Oj, okej. Okay. Mm.
Och det här säger ju ingenting om hälsa. Alltså, det spelar liksom ingen roll hur mycket grönkål vi käkar, hur mycket gurkmeja vi toppar våra smoothies med. Det har ingenting med hälsa att göra. Det är liksom strösslet på ytan.
Vad är hälsa då?
Nej, men hälsa är ju när man mår bra i sig själv.
Mm.
Och när man fattar beslut utifrån sig själv. Jag tror att det handlar väldigt mycket om den här liksom kompassen och magkänslan. Att lära sig lyssna på den och att våga lita på den. Det tror jag är nyckeln till det mesta.
Hur gör man det då? Förutom genom att läsa en bok.
Man läser vår bok. Och sen är man liksom fullärd.
Ja, men gud, vad härligt. Det gick fort.
Och sen köper man boken till alla man känner så de också läser det. Nej, men alltså, jag tror ofta att man kanske har något i livet som skaver lite. Det har väl vi alla.
Mm.
Att man faktiskt vågar skrapa lite där. Och se vad det är som skaver. Våga prata med folk, alltså vänner. Till exempel om du sitter på ett jobb där du känner att du kanske inte helt trivs, men prata med andra som har sagt upp sig, prata med någon som jobbar med något som du skulle vilja jobba med. Är du en dålig relation, prata med någon som har gjort slut. Men alltså, hitta någonstans andra som har gjort det. Jag tror vi vinner jättemycket på att prata, lyssna på poddar, läsa. Jag har ganska nyligen börjat gå till en coach. Det är något av det absolut bästa jag har gjort. Bästa investeringar jag gjort i mig själv.
Jag gör det också, det är fantastiskt.
Nej, men det är helt fantastiskt. Mm. Alltså jag fattar inte hur jag har kunnat leva i snart 33 år utan att gå till en coach.
Men alltså, jag har ju gått i terapi från och till i 15 år ungefär. Ja. Men då har ju det varit, majoriteten av det har ju varit så här inom landstinget. Och det är ju, alltså det kan vara jättebra och det har varit väldigt bra. Mm. Men då har det också varit i mer så akuta situationer till att börja med. När man har verkligen, jag menar, jag varit sjukskriven eller mått väldigt, väldigt dåligt. Plus att det finns också ramar kring landstingsfinansierad vård helt enkelt. Att det ska finnas en plan och den ska göras åt det här hållet. Och du så här många gånger på det blev jag jättestressad av.
Mm.
Men nu har jag ju också hittat en coach.
Som är bra.
Som är fantastisk. Mm. Så att nu är jag bara så här, det är typ min dyraste utgift och den är så jävla mycket värt det.
Det är därför jag kallar det för investering i mig själv.
Ja, men det är det, absolut.
Det är nog det dyraste jag liksom unnar mig själv. Ja. Men det är så värt det.
Det är så värt det.
Det ger så mycket och jag vet, jag kom ju därifrån nu innan vi sågs här. Men alltså det där samtalet, alltså att sitta med henne i en och en halv timme. Jag har ju med mig det liksom flera dagar jag tänker på det. Och veckor, alltså det ger så otroligt mycket.
Jag ska träffa min på torsdag.
Lillåsen.
Ja, tack. Nej, men hon sitter ju här i Stockholm.
Ja.
Så att vi har ju
tänk egentligen... Tänk om vi tillsammans.
Tänk om. Kanske.
Kanske, vi får prata om det sen.
Ja. Nej men så att vi ses ju vanligtvis på Skype.
Mm.
Så att, men det som är så bra då också att då har jag typ spelat in våra sessioner på Skype.
Smart.
Vilket hon har rekommenderat så att jag kan liksom så här gå tillbaka och titta på vad jag var för ett halvår sedan.
Mm.
Och alltså I was a mess. Så att det händer väldigt mycket på väldigt kort tid. Men det är lite grann som ja, men alltså man investerar i annan typ av hälsa. Man investerar i PT till exempel. Eller man går till en kostrådgivare. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det här är ju samma sak.
Ja, men det är samma sak. Och jag tycker att det är dags att liksom... Men dels fler gör det om man känner det behovet. Men också att man faktiskt pratar om det.
Mm.
Och liksom öppna upp för det. För att jag tror det är många som inte ens tänker... Alltså jag märkte det. Jag jobbade ju som kostrådgivare ett tag. Och tog mig an liksom klienter eller kunder. Och jag märkte ju det direkt att så här, jag jobbade med väldigt många unga tjejer, eller de som sagt sig till mig. Och jag förstod ju snabbt att så här, men alltså, det här handlar inte om mat.
Nej.
Det här handlar inte om maten.
Och det kan jag tänka mig är väldigt, väldigt många. För jag gick till, en dietist av olika anledningar. Jag hade en sån här process att jag skulle skaffa barn själv och bla bla bla. Och jag fick inte göra det på grund av övervikt. Så jag var till en dietist, så här, lång historia, väldigt kort. Och det var ju så här... Ja, han visade på riktigt en bild på tallriksmodellen. Och jag bara...
Du skämtar.
Nej, I wish I did.
Ja, det här kommer att lösa alla mina problem.
Nej, men du vet. Och då var jag så här... Ja, fast... Jag är ju nästan 40. Jag vet hur tallriksmodellen fungerar. Det är inte det som är mitt problem. Mitt problem är ju att jag inte... Ja, men alltså då lyfte ju alla mina problem som jag hade så här, att jag tycker det är tråkigt att laga mat till mig själv. Jag kan liksom inte, jag kallar mig själv för matdyslektiker. Jag kan inte titta in i kylen och se vad det blir för någonting ihop, utan jag måste ha ett recept och jag vet, det är väldigt
liksom... bra. Nu har jag ett ord på min man. Så där är han.
Ja, men alltså du vet, man öppnar kylen och så bara, vad blir det här då? Jag kan inte så här bara plocka liksom grejer och så bara blir det någonting. Jag förstår inte kryddor. Jag kan bara, och så kryddar man lite grann och jag bara, för så kan du inte säga. Du måste ju säga till mig exakt vad jag ska för krydda, hur mycket det ska vara. Och du vet, för att jag kan inte krydda och då blir det inget kul.
Ja.
Så att matdyslektiker, och det sa jag till honom. Jag bara, men det är det här jag behöver hjälp med. Han bara, nej men det kan inte jag hjälpa dig med.
Nej.
Jag bara, men vad gör du då? Nej, jag berättar vad som är bra mat. Och jag bara, ja fast det vet jag.
Men det kan
jag
du också gå in på Livsmedelsverket och läsa dig till. Om du vill läsa.
Alltså jag har gått Viktväktarna 70-11 vänder. Jag vet vad som är bra och dåligt att äta. Det är inte så att jag sitter där med Nutellan och bara, this is good for me.
Det gör jag.
Ja, ibland så kan det också vara bra för en. Men det var inte det som var problemet.
Nej, gud, jag fattar precis vad du menar.
Och det är det jag menar. Mm. Alltså går man till en kostrådgivare så är det nog... 8 gånger av 10 inte kosten som är problemet.
Men jag, nej, absolut inte. Nej, jag tror inte heller det. Och jag har ju gått själv till PT för några år sedan. Men behövde nog inte en PT egentligen. För att jag stod där liksom vid skivstången när jag lyfte tungt och typ började gråta. För att jag höll på att gå in i väggen för jag var så stressad. Och det var mitt tillfälle att ventilera och prata med någon liksom, som lyssnade utanför mina vänner. Det var inte en PT jag behövde. Tänk om jag hade gått till en coach då liksom.
Första gången jag blev sjukskriven för utmattningsdepression så började jag gråta hos en sjukgymnast. För jag hade fått nackspärr. Och han frågade, hur är det på jobbet?
Nej, man kan inte ställa sådana frågor i ett sånt läge.
Han bara, du är lite spänd, hur är det på jobbet? Sen han bara, du ska nog gå till läkare. Och jag bara,
ja, jag ska nog gå till läkare.
Så blev jag sjukskriven i 2 år.
Gud, ja.
Lång historia kort.
Men ändå tacksam för att du gick dit.
Verkligen, men att då visste jag ju inte vad jag behövde. Liksom. Men alltså, och jag älskar, det här är ju 15 år sedan nu. Ja, 14 år sedan jag blev sjukskriven. Och då var ju inte utmattning accepterat. Det var ju så här, jag fick ju bara höra att jag var lat. Så att det faktum att...
Liksom, det hjälper ju i en sån situation, tänker jag.
Verkligen. Som sagt, 2 års rehabilitering tog det. Men att någonstans idag är det... okej att gå i terapi. Och att faktiskt liksom ha den här mentala hälsan som en del i den stora hälsan. Mm.
Men jag tycker det är väldigt fint.
Eller hur?
Och lite som du sa, att du inte visste vad du liksom hade framför dig eller visste vad du behövde. Nej, men det tror jag ingen vet. Nej. Men det handlar väl om att man faktiskt ska våga jobba på sig själv. För att, som jag sa innan, att jag tror att vi har något litet som skaver.
Mm.
Och att man inte försöker liksom sminka över det eller liksom ignorera det. Utan så här, gräv i det istället. För jag tror det är där vi kan hitta...
Ta den där lilla skalpellen och gräv i det där lilla såret.
Nej, jag inte det. Jag vill inte uppmuntra till någon självskadebeteende. Nej, men jag tror verkligen att det är där vi kan hitta våra styrkor.
Ja, oh, gud ja.
Att vi ska leta upp de där grejerna och så här, jobba på oss själva.
Mm.
Det är om något det vi
vill lära. Och boken är en bra början.
Ja, det är en jättebra början. Vi har ju faktiskt en psykolog som också heter Linda, som är fantastisk, som har skrivit stora delar av ångestkapitlet.
Oh, vad spännande.
Så att det är inte bara jag och Alexandra som pratar på här, utan det finns andra duktiga människor med i boken.
Ja, men vad roligt. Mm. Vad roligt att höra. Men du, vi ska börja avrunda.
Nej.
Ja, jag vet, jättetråkigt.
Så mysigt.
Du kan få sitta kvar.
Nej, men jag vill inte hem till mina sjuka barn.
Du får hänga kvar. Det kommer, jag ska göra en till intervju efter det här. Du får vara med i den också.
Kan jag vara din sidekick?
Absolut, absolut. Nu vill jag ju ha dina bästa tips.
Nej.
Inte dina bästa hälsotips. Nej. Jag vill ha dina bästa tips för hur man blir en framgångsrik influencer.
Oj, den är tung ändå. Ja. Nej, men jag tror att... som jag var inne på innan, att vara sann mot sig själv. Att hitta sin egen väg. Inte liksom titta på hur någon annan framgångsrik gör och göra likadant. Det funkar inte. Det funkar aldrig. Nej, man måste hitta sin egen grej, sin egen nisch. Antingen något man verkligen gillar, något man är duktig på. Man måste absolut inte liksom uppfinna det på nytt. Det kan vara att man skriver om mode eller mat eller heminredning eller något som alla andra också gör. Men gör det utifrån att det verkligen är så här genuint och det är du. För att annars så lyser det igenom. Det funkar inte annars.
Mm.
Det tror jag är det bästa. Och teama gärna ihop dig med liksom... Ja, men nätverka. Hitta kompisar i branschen. Det är väl jättebra.
Mm.
Man behöver kollegor i alla branscher. Och extra mycket i den här, tror jag. För det är ganska ensamt annars.
Mm.
Och sen, om vi ska prata liksom om att vara framgångsrik, då tycker jag ändå att man ska liksom... såklart försörja sig på det. Hitta någon bra som... någon agent eller någon som förhandlar samarbeten åt dig. För det är inte kul att göra själv, tycker jag. Förlåt. Nej, men det är så värdefullt att ha någon som faktiskt roddar i alla förhandlingar och pitcher och hjälper till med allting.
Mm.
För att det är väldigt svårt. Det är svårt som det är, tycker jag, att driva bolag när man är helt själv och man ska vara alla roller samtidigt. Och om jag ska lägga tid på alla de här liksom, samarbetena från start till slut, då finns det liksom ingen tid att vara kreativ och utföra de här grejerna.
Mm.
Eller det dödar i alla fall lite av min kreativitet.
Så du är ingen säljare med andra.
Jag är ingen säljare. Men ta hjälp av folk. Och också ta hjälp av liksom folk när det gäller... Nu pratar jag bara utifrån mig själv. Ja, men hitta en bra så här redovisningsbyrå eller någon som kan hjälpa dig med lite sådana frågor. För det är så tråkigt att sitta med själv.
Det är omöjligt.
Och det är skitsvårt. Och det tar så mycket tid när man inte kan och inte vet. Och så ska man försöka ta reda på det, så blir det ändå bara fel.
Jag tror kontentan här är betala folk för att göra det du själv är dålig på. Så att du har tid att göra det du är bra på och tjäna pengar på det.
Exakt. Det tjänar man mest på alla
sätt.
Det
gör man, absolut. Tack snälla Anja för att du var med i podden.
Tack själv.
Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden, lägg upp den på din Instagram story och tagga mig på @lalinda och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni tycker om podden, så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att följa mig på Instagram på @lalinda och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.